Klubben är igång, det är en ny vecka. Det är måndag, Siavush Falai och Andreas Sundberg sitter i studion. Och om en liten stund får vi besök, det därför vi har fyra mickar framställda. AIKs rekryteringschef Mika Takkula kommer till studion. Vi kommer även ringa upp Örgrytes hattrick-hjälte då mot just AIK, Noah Kristoffersson. Snackar med honom. Lite Jens Fjällström ska vi hinna med. Och Alexander Axén från Tre Arena, Djurgården, Västerås ikväll. Så att det är mycket att ta tag i. Men jag tänker att vi börjar med lite nyheter. Och Sundberg, du har dragit loss saker om Malmö FF. Igår så blev det bekräftat att Colin Rössler lämnar för AGF Aarhus i Danmark. Jag vet att du har koll på vad de fick, va?
Ja, men de får ungefär 10 miljoner för honom. Och jag var ju på den här matchen igår på Grimsta mot BP när deras tränare efter matchen avslöjade att han var nära en ny klubb men ville inte säga vilken det var. Sen så blev det ju officiellt vilken klubb det rörde sig om. Och nej, men vad jag hör så är det 10 miljoner de får för honom.
En mittback som, ja, blivit ganska uppenbart att tränarstaben inte vill satsa på 10 mil för honom. Det är, ja, väl rätt.
Nej,
bra.
Absolut. Och jag tycker att i grund och botten är en bra spelare. Det blev inte bra i MFF. Jag tycker att han började bra i alla fall. Sen har ju de roterat bort honom och ut honom ur elvan. Så en fin flytt. Jag önskar honom lycka till och får se, hoppas att MFF kan förstärka vissa lagdelar också.
Ja, det är ju danskt mästarlag. De är kvar i Champions League-kvalet där, ja, som mästare från Danmark exempelvis. Men du har mer också från Malmö FF, Sundberg. Eller vill du lägga till någonting runt Rössler och det du har dragit fram?
Nej, det behöver jag inte göra, men det händer en hel del i Malmö och det har gjort det här fönstret och det pågår. Och det senaste är att Erik Botheim är på väg bort från klubben. Malmö FF planerar att sälja honom och vad jag hör så finns det stort intresse för honom och allt talar för att när fönstret stänger då är inte Erik Botheim kvar i Malmö FF.
Och det är väl förklaringen till varför man också plockade in spanske Garcia, va?
Ja, det är en del av förklaringen och han har sett jättebra ut på träningarna och kom in och avgjorde här, var ju bara inne på planen i en minut nästan innan han gjorde ett fint avslut och avgjorde den här matchen mot Brommapojkarna. Så då, det fanns planer på att starta honom redan mot Brommapojkarna, så bra har han sett ut på träningarna så att han kommer vara deras etta.
Hur summerar vi projekt Botheim då om det blir så att han får till en flytt? Det är ju utan den där skadan, långa skadefrånvaron, så kanske det hade kunnat bli en ännu större försäljning. För jag gissar att det är inte hur många miljoner som helst man drar in nu på Botheim i det här läget, va? Även om han är en kvalitetsspelare.
Nej, det är klart att som du säger, hade inte den skadan kommit så hade man sålt honom för ännu mer. Nu vet jag inte vad det kommer landa på, men men det är klart, ska man summera hans tid i Malmö så är det väl ändå liksom så här, jag tycker att han är en helt okej, en bra allsvensk spelare. Men jag förstår samtidigt att man vill sälja honom, passa på att sälja honom nu. För Malmö håller på att bygga om helt och hållet.
Och kanske svårt utifrån de förutsättningar Malmö vill att ska vara under att förlänga med honom.
Ja, men exakt så. Där har du ju allting liksom.
Mm. Det, anfallare kostar ändå alltid pengar, speciellt om de gör mål, och han gör ju sina mål även om det har varit knackigt i perioder, men jag skulle inte heller känna mig helt trygg med att bara ha Garcia då ny, absolut färdigt bra, men man behöver vara försiktig för att vara nyförälskad. Oh shit, vi fick in en spelare, han gör mål, han ser hur bra ut som helst. Och sen helt plötsligt står det där med en anfallare och det kanske är lite tunt. Så jag hoppas,
men det finns ju Gudjonsen också då, såklart.
Som man inte, kan man lita på honom?
Nej, men man undrar ju varför lossnade inte riktigt i Malmö FF.
Men någon injektion då om Botheim går. Sen är det ju det där, vi har ju pratat om det, att det är så jäkla svårt. Vi pratar om Lien i Djurgården till exempel. Det är så svårt att hitta en komplementanfallare. En som är okej med att sitta på bänken men som gör sina mål. Det är ju mer eller mindre svåraste rollen i världen att hitta.
Men rätta mig om jag fel här, men var inte också Emanuele Kong-värvningen för något eller några år sedan en tanke om att han både kunde gå som ytter och central striker, va? Det är väl lite den typen av lösningar man får hitta, och så har det inte gått som man ville med just Ekong.
Sett i kapacitet och ålder på Gudjonsson så tror jag inte man vill ha honom som trea, utan jag tror man vill försöka ha honom som tvåa och tänker det måste han kunna klara av och det ska han klara av. Och nu hade man haft kvar Botheim då, så hade han blivit trea och det är inte lyckligt det.
Nej. Så vi summerar då breaking från Sundbergs håll då.
Han jobbar att, hårt.
Erik Botheim på väg bort från Malmö FF, där räknar klubben med en försäljning innan fönstret stänger. Så kan man summera det, va?
Så kan man verkligen summera. Ja.
Och Colin Rössle till Århus, det blev presenterat igår, men prislappen landar runt 10 miljoner. Så två Malmö FF-nyheter där. Vi kan väl också titta till Europa-lottningarna som var under dagen. Nu vet vi hur resan ser ut fram till ligafasen för alla svenska lag som är kvar. Det är ju Mjällby, IFK Göteborg och Hammarby. Mjällby i Champions League fortsatt, eller kvalet till Champions League, och de andra två lagen i Conference League. Ja, Mjällby har ju Slovan Bratislava i tredje omgången. Den här tredje omgången som är väldigt, väldigt viktig med tanke på att skulle man gå till playoff och sen falla ur och gå in i Europa League, så är det helt andra summor än om man går till Europa League via, ja, via Europa League-playoff, så att säga. Så att mötet med Slovan Bratislava är väldigt viktigt. Och så fick vi beskedet idag att det blir antingen Selje från Slovenien eller Ararat från Armenien.
Det är, du kan inte få en bättre väg till Champions League om vi ska vara helt ärliga. Jag tror att det finns ett par Bayern-supportrar som tittar på sin lottning och känner vad är det frågan om? Vi har svårare lottning i både Europa League och Conference League än vad Mjällby har fått. Men det är ju också
vi ska säga att en av anledningarna till varför det blir en så fin lott är ju för att Slovan Bratislava är ju sidat. Så att man tar ju, om man slår ut Slovan Bratislava så tar man ju över deras
plats. Och att allsvenskan går in i Q2, det är en väldigt gynnsam plats att gå in i. Men det är klart att det är en drömlottning. Sen är Slovan Bratislava ett bra lag. Jag tror inte att det blir helt enkelt. Men det är ju ironiskt att Mjällbys då eventuella Conference League, Europa League playoff är mer eller mindre svårare då än deras Champions League playoff. Åker de ur nu så har de en riktigt tuff match som väntar dem.
Mm. Vad tänker du om den vägen till Champions League som Mjällby erbjuds här? Och, ja, blir det svårare för Hall att övertyga Hasse Larsson om att släppa Elliot Stroud i tiden?
Det hade varit fruktansvärt kul att vara en fluga på väggen i de här förhalningsgrejerna som han håller på med.
För det är ju det
han vill dra ut på tiden.
Mjällby har velat behålla Elliot Stroud så länge som möjligt i det här fönstret för att han kan hjälpa dem till Champions League. Och där får man väl förstå Hasse Larsson och Mjällby att
100%.
Får de behålla Elliot Stroud, han blir lite sur, men de tar sig till Champions League. Ja, det är rätt fina pengar.
Geniförklara honom ifall han löser detta, Hasse.
Har du hört något senaste kring Stroud?
Jag har inget senaste nytt på honom.
Men det finns väl en anledning kring till att det är tyst just nu?
Ja, de vill tysta ner allting, men det är klart att allting handlar om det här som du säger, att de vill förhala Mjällby, de vill behålla honom och att han ska hjälpa dem.
Men han spelar ju också. Alltså jag tror att hade det varit riktigt nära, hade det varit till 100% överens om allting, eller om han lämnar efter ett kval, då hade inte han spelat.
Nej.
Det är ju skaderisk, det finns pengar som står på spel, men eftersom att han lirar, då tror jag att både han och klubben känner att det saknas fortfarande lite. Och sen så måste vi ha med oss att Champions League, vi pratar om 200-300 miljoner kronor. Europa League, vi pratar om, vad är det, 50, 60, 70. Mm. Conference League, 50. Så det är ju mer
Europa League, beroende på hur det går via Champions League playoff, så tickar det in rätt bra. Då kan det nog bli en över 100 miljoner.
Och det är egentligen det optimala för dem, som jag ser det, om de inte går till Champions League då. Det är ju att de får ett Europaspel och en försäljning. För då kan du ju räkna på, men säg 50 plus 20 miljoner. Det är riktigt bra pengar. Och jag tror framförallt i Conference League så kommer de kunna hävda sig poängmässigt väldigt bra. För att där kan de vara konkurrenskraftiga.
Mm. Blåvitt och Bayern då i Conference League-kvalet. Där vet vi att IFK Göteborg ska möta Gent från Belgien i den rundan som kommer nu. Hammarby ställs mot Rakov från Polen. Ja. Skulle Blåvitt ta sig vidare till playoff så vänta Hibernian eller Skandia.
Mm. Överkomligt. Mm. Deras svåraste utmaning är ju den kommande dubbelmötet mot Gent. De imponerade inte på vägen hit. Straffar mot ett ukrainskt lag. Men det handlar väl kanske mer om hur bra eller dåliga är Blåvitt än hur bra eller dåliga Gent är. Om Blåvitt kommer upp i nivå, då hoppas jag att de, precis som Bayern då, spelar två jämna matcher, men där man eventuellt då kan grisa sig vidare. Sen väntar det ju faktiskt överkomligt motstånd för både Blåvitt och Hammarby i playoff då, om man tar sig dit, som jag ser det. Inte lätt motstånd, men överkomligt.
Ja, Bayern kan vi då säga. Det är ju Hajduk Split eller Kaunas Žalgiris. Det lär väl bli Hajduk Split så länge de inte åker dit mot Žalgiris då. Men Hajduk, relativt svårt ändå, får man säga.
Ja, men jag tycker både Hammarby och IFK Göteborg har tuffa, för svåra tror jag nu, motståndare i den här som väntar.
Var Hammarbys chans egentligen att slå ut Anderlecht för att ta vägen in i konferensligan?
Det är min känsla att det var deras största chans. Men, och när det kommer till IFK Göteborg så tror jag inte de har tillräcklig kvalitet helt enkelt. De hade problem att sluta här. Bunkargänget från Tallinn till och med, och ja, de har inte imponerat i Allsvenskan heller.
Nej, och hur mycket fokus ska de lägga på Europa då? De måste väl först och främst kicka igång grejerna i Allsvenskan?
Nej, men de lägger fokus på det, men vi såg ju här nu i Tallinn att de bänkade och vilade Sam Larsson till exempel för att de tyckte att den här Degerfors-matchen var viktigare. Så de värderar ju Allsvenskan högre än Europaspelet.
Ska vi ringa upp Allsvenskans gladaste människa?
Ja,
gärna.
Jag gissar att han är det i alla fall. Noah Kristoffersson som hade en trevlig afton på Strawberry Arena igår. Hattrick-hjälten Örgryte slog AIK med 3-0. Ja, har du landat i allt, Noah?
Ja, men det tycker jag nu. Jag vaknade upp rätt så bra, så jag har landat i det.
Ja. Kikat om målen och sådär, eller?
Ja, jag har fått upp det lite på Instagram och Facebook, så de har jag fått kolla på.
Jag skrev till Irma Hallin, vad händer med allsvenskan? Noah Kristoffersson ser ut som Erling Haaland när han springer runt där och älgar och gör mål och sticker på kontringar. Hur var det att spela? Du fick ju göra mycket och såg dominant ut.
Ja, verkligen. Det var en perfekt match för mig. Mycket ytor, mycket kontringar, så det var rätt skönt.
Hur känner du? Jag tycker att du är extremt duktig i omställningsspel. Känner du att du kan utveckla när det inte finns den här typen av ytor att jobba på?
Ja, verkligen. Mot lag som står lågt måste jag utveckla lite. Sen tycker jag att det är bättre. Det är självvända och i försvarsspel också. Så det finns ju slått en del. Men jag tycker att det är bättre på det.
Ja. Det var ju flera av er som talade om att ni fick till en klassisk ÖIS-match så som ni egentligen spelade i väldigt framgångsrikt i Superettan i fjol. Vad är det som gör att ni får till den typen av prestation eller matchplan och utföra den på det sättet som ni gör igår?
Nej, det är väl att vi har börjat klaffa lagmässigt. Vi har blivit mer likt som vi var förra, som du säger. Och det är väl med att de nya spelarna har kommit in i det mer och vi har kommit in i Allsvenskan. Så det är väl lite det. Och sen så blev det bara en perfekt matchbild just nu. Men vi har varit bra senaste 4 matcherna i alla fall.
Sportchef Pontus Farnrud, han sa att du borde ha gjort dubbelt så många mål. Han ville ha 6 mål från dig igår. Det var ganska hårt. Nu var väl det med glimt i ett uttalande till GP då, såklart. Men,
ja, rätt ju. Du hade 2 bra lägen till i alla fall.
Ja, det hade jag. Sen tycker jag Nordfeldt gör en bra räddning där på ena läget. Men annars, där är egentligen där jag missar med vänstern. Den skulle jag ha missat.
Det skönaste hade varit om tränaren sen också sa, jag hade föredragit 1 mål i 3 olika matcher snarare än 3-1 match.
Ja, det kan
då hade du fått kryssmästerskapet allt i ett 360. Ja. Vilket är favoritmålet av de 3? Jag har ett favoritmål.
Ja, det är det sista, tycker jag.
Okay.
Men gör man 3 mål så borde man väl ha en bättre målgest. Har du tränat in en målgest nu?
Nej, det har jag inte. Jag hade i Torm en intern målgest, men jag har inte haft det sedan dess. Så jag får väl hitta på någon.
Vilken är den interna målgesten?
Nej, jag har en kompis, Jordan Luca Tonis, den där. Bara för att, som vi snackade om, One Season Wonder och sånt. Så du gjorde den i Tom.
Det är dags att ta tillbaka den nu.
Ja, men kör den tydligt nästa gång. Så då hade man ju varit med på den. Alltså.
Ja,
men gjorde inte Sana den igår? Eller har jag helt... jag såg någon bild när han körde den bakom dig.
Jo, han kom mot mig med den efter tränarmötet.
Okay. Men då är det ju läge att återuppliva den, eller?
Ja, vi får se.
Du, Farnrud, sa också i GP att det har funnits diskussioner med andra klubbar om dig i sommar och att man har nobbat bud eller det har lagts fram förslag som ÖIS har tackat nej till. Vad vet du om den processen?
Inte mycket. Att det har kommit bud så jag har egentligen ingen aning. Eller inget så som jag vet. Tänker inte så mycket på det heller. Det är långt kvar. Det är 15 matcher kvar i Allsvenskan, så jag tar det vecka för vecka.
Alltså, ser du dig vara kvar i Örgryte hela säsongen eller vad tänker du om det här fönstret som pågår?
Jo, men det tror jag nu. Jag trivs bra. Det ska väl mycket till för att något ska hända. Jag är en person som gillar att trivas, så det ska mycket till. Ja.
När du väl liksom tar klivet från Örgrytes, är det gärna utomlands du går då, eller kan du tänka dig en flytt inom allsvenskan, eller hur resonerar du?
Nej, inom allsvenskan tror jag inte. Inte så länge vi är allsvenskan möjs. Men utomlands, ja, det hade varit väldigt häftigt att testa på. Det hade du. Så kommer något väldigt bra, så vet man det.
Nej. Först skjuta kvar ÖIS i allsvenskan, eller?
Ja, exakt.
Men hur ser du på era chanser att hålla er kvar och de kommande matcherna?
Nej, men bra tycker jag. Nu har vi ju AIK igen och sen BP Halmstad därefter. Och, så det är viktiga matcher vi har framför oss. Men spelar vi som vi har spelat nu senast i alla fall 3-4 matcher, så tror jag verkligen att vi har bra chanser.
Det är oerhört jämnt i botten. Vad betyder en sån här seger för er i det här läget ni befinner er i?
Ja, jättemycket. Speciellt också att jag vinner med 3-0. Vi har ju haft lite, släppt in lite mycket och gjort lite. Så det är viktigt det med. Men väldigt viktigt, så nu kommer vi lite tajtare där. Det är rätt jämnt nu i mitten nu.
Du sa igår i mixad zon att nu har du testat på att möta alla allsvenska lag. Och att det är, ja, du har inte stött på någon back som kan springa ikapp dig än. Ja, eller att din snabbhet i alla fall kan rå på alla i serien. Står du fast vid det idag också, eller flyger du lika mycket?
Nej, den enda jag vet jag hade tufft med var ju Arne Elfsborg. Mohammed heter han, va?
Rufai Mohammed, ja.
Ja, han var ju väldigt snabb också. Men annars tycker jag ändå att jag har bra...
Vad har du för maxhastighet, vet du det?
Ingen aning. Och det kom ingenting. Jag har inte fått sett något från igår heller. Den datan har inte kommit ut, så jag hade gärna velat veta det.
Men vinner du ofta? Alltså, har ni sprinttester och så? Är du vassast där i laget i så fall? Eller?
Nej, jag tror nog Michael Parker är snabbare. Någon gång har han ju något jäkla steg. Så i topphastighet tror jag nu att han kan vinna faktiskt.
Något slutord från er sida?
Nej, men inte mer än att jag vill se Luca Toni nästa gång.
Ja.
Ja,
får fundera på den.
Bollklubben kräver att Toni-gesten införs. Ja. Ja, men ja. Grymt nog. Schysst att vi fick ringa upp dig och njuta av segern då. Några timmar till har du kanske att njuta, eller hur funkar det?
Ja, men det har jag. Ja. Det har jag.
Och sen är det AIK igen. Det är bara att göra om det.
Exakt. Ja, precis.
Ja. Grymt. Tack så mycket.
Tack.
Tack väl.
Ja, Noah Kristoffersson.
Ja, ett hattrick är alltid ett hattrick. Alltså, det gör något med en även som tittare då. Om man, alltså, det kändes som att hade det varit 3-0 och Tobias Sanna satt det 3-0, ja, det hade varit en fin prestation. Men att du får en hattrick-skit mot AIK på bortaplan, det gör ändå någonting med en som neutral tittare också. Att det är lite häftigt. Så, och ändå Luca Toni, utebliven Luca Toni-målgest.
Skönt besked för Örgryte-supportrar kanske att det inte blir någon flytt till någon annan allsvensk klubb i alla fall. Det är alldeles fidigt skulle jag tro.
Ja, oerhört viktigt att behålla honom såklart. Och just det vi var inne på lite med honom, hur mycket den här segern betyder för laget också. Jag tror en del hade räknat ut om lite grann att de är ett av de här lagen som kan ryka och få kvala och sådär. Men en sån här övertygande seger borta mot AIK, det betyder nog jättemycket för självförtroende i den här truppen.
Ja, för den stora fördelen som ÖIS också har i den här bottenstriden är ju att jag gissar att de inte stressar upp sig över tanken på ett kval. Alltså, sett resurser, om de hänger kvar via kval, då är ju det en lyckad säsong, som jag ser det. Vad tänker ni om just den aspekten, att det är inte något dåligt att hamna på kvalplats på det sättet? Jag fattar ju att de går för en säker plats, men ja, vad tänker du säga?
Nej, absolut. Och jag tror att alla svenska lag känner det, vilket är lite tråkigt så, men att de känner att kommer vi på kvalplats, då löser vi det. Sen så kan ju mycket hända.
Ja, men tänkte, det är ett annat läge från Blåvitt skulle trilla dit, och har de någonstans förlorat sig till.
Men jag menar, ÖIS är ju väl också lite mer upp och ner, så, men absolut att det hade varit okej att gå den vägen. Sen så alltså, får du igång en anfallare som Kristoffersson, då kan ju bara det leda till att du håller dig kvar. Så jag tycker att man fick många fina svar från den här matchen. Så jag håller helt med dig. Är det en kvalplats i en lyckad säsong?
Mm. Jag blev väldigt frälst av Owen Parker Price insats igår. Även Latunus fin på centralt.
Men de skulle haft en straff mot sig. Det tycker jag man inte skulle glömma. Man inte skulle glömma bort.
Och du är säker på att den är innanför linjen, eller?
När jag såg det så tyckte
det ser
jag
det så ut, ja. Ja.
Vad stod det då i matchen?
1-0 tror jag, eller 2-0. Ja, du har bättre koll på det. Men nej, jag tyckte det var så.
Det var ju första, det var ju 2-0 står du här i första halvlek. Det är ju...
Och det kan ju, så här, jag vill inte ta bort något från ÖIS insats eller hur faktiskt dåliga AIK var. Men det där kan ju göra någonting med matchen då. Du får ett mål, du tar in, det händer något med publiken, det händer något med ÖIS.
Samtidigt blir jag är lite sådär smått allergisk att haka upp sig på domargrejer när det blir 3-0 i slutändan. Men jag förstår helt vad du tänker. För man kan ju också titta på en annan situation i, det är väl också i 2-0 underläge, Tobias Sana som gör en otrolig löpning hemåt och rensar undan bollen i allra sista stund. Även då gör AIK mål där, så blir det en helt annan match. Så jag köper din poäng rakt av.
Nej, men och så här, man måste ha två saker. ÖIS gör en fantastisk match från början till slut, kollektiv, kontriksmässigt, de kan göra ännu fler mål. Men AIK, ibland har du ett ungt lag som AIK har, då kommer det ibland ha ojämna insatser. Och ibland, jag tycker inte så här, vi var för dåliga så den där straffen betyder ingenting. Jag tycker inte det handlar om det. Du ska ha straff hur bra eller dålig du än är.
Absolut.
I den där situationen. Och det kanske ger en skjuts in i matchen. För vissa matcher, när du är usel, du kommer inte till avslut, du kommer inte till anfall, du kommer inte till någon, då behöver du en gratis biljett. Mm. Får du det, då händer det ju någonting. Så det störde mig lite, men hatten av för ÖIS, en ruggigt fin insats.
3 poäng upp till Blåvitt på säker plats. Vi ska ta ett litet break och sen ska vi snacka med Mika Takula, AIKs rekryteringschef. Inte lika glad som Noah Kristoffersson kanske efter igår, men det finns så positiva ämnen att ta upp ändå med honom. Vi är alldeles strax tillbaka. Där är vi tillbaka och vi har fått besök som vi annonserade om tidigare. Mika Takula, rekryteringschef i AIK. Welcome to bollklubben.
Tack så mycket.
How are you?
I'm good. Busy times, but all good.
Yeah. 3-0 loss against Örgryte yesterday. How do you feel about that game?
Obviously not happy. It wasn't our day, but now we are looking forward to the next one. So yeah, yesterday we were suffering, but now the mentality is to go to the next one. Yeah.
What happened?
Yesterday?
Yeah.
We just didn't put the best performance there. That's basically the... And then when you are not doing this, as we know, Allsvenskan is competitive, and when you are not putting your best performance, so obviously there is difficulties, and top on that, I think that, you know, the first goal a bit changed the picture of the game, and we didn't manage to turn around the momentum back for us.
You think it's understandable when you have a young team and also with many injuries that performances like this can happen?
I think that it's logical, even, you know, of course, we try to do everything, it's not like that. But you can see that during the international break, when the team was really training together, they connected.
Yeah.
So the first four rounds, actually, there was a really strong performance, and now we lost 3 players from that. So we didn't manage to find the same rhythm and connection between the players.
I think what's a bit scary is that I think what's been like the way I've recognized AIK the last few games is that you've always, even though you have faced very good teams or better teams, you have looked connected, fighting, always in the game. And yesterday that didn't happen. Is that worrying for you?
Not. I think that it's definitely something what everybody understands.
Yeah.
And as mentioned, we know we are AIK, and every game, especially home game, we have to put everything there. And sometimes under difficult circumstances, this might happen. Even, you know, it's not something that we can accept. But as mentioned, I'm not worried about it.
Some bad news from yesterday is also that Sotirios Papagiannopoulos, he went out. And after the game, he said that we have to do something about my knee injury. It's not getting better. We've tried everything. We have to do something, and he said that he might be out for a while just to fix everything. What's your view of that situation?
One of the reasons why we are gonna bring Thiago Domas is this risk assessment. So basically, we knew that there is some problem around it, and that's why we wanted to be as proactive as possible to bring one centre back more. But we have depth in that position.
Yeah. How do you want to handle the Sotte situation? Do you want to rest him for quite a while now, or how do you see his near future?
He's a warrior, So obviously I think that we have to protect a bit him because he's always ready to go and play. So with the medical department, with the performance department, we have to be really wise together. What is the best way to get him slowly back to the rhythm and to the matches?
Well, we're talking about surgery or what's the situation?
I cannot talk about the details.
So you already have a replacement. It's not like you are going to sign a new central defender.
At this point, no. That obviously, we faced the situation that Aaron was sold, and then we knew that there is actually a bit problem around Sote knee, and top on that, the Sisse rehab has been postponed. So in terms of risk management, we decided, okay, we must bring now short-term basis once and they're back in.
Yeah, Aaron is Aaron Tjongvai that you sold to France, right?
Yes.
Yeah. Going into this summer window, what was the plan? We know that you sold Sadok Johanna for quite a lot of money. Tell us about the plan going into the window and where are you right now in the window?
I would like to start from the window because obviously when I arrived, it's always long-term planning. So the first thing was really to bring new head coach, bring also the new style of play and understand the current squad. Top on that, we decided, okay, we have to decrease the average effort of the team. We have to put those youngsters to play, develop them, that we can turn around the economical situation. So this was basically the mindset when we started in January. And now, during this window, we have managed to execute those player sales, and which means that we have balanced the economical situation. And now, it's for me more like start to rebuild the team. So as I mentioned, maybe in February, I think that we need three windows to get the team as it should be. And for me, we are going the right direction. We are not there, but basically, you know, all these windows are related.
I think this is interesting because you've sold for almost 30 million euros. You have a financial situation that has been difficult. But since the sales are accounted for straight away, and when you buy players, it's amortization, I think you have the possibility to spend quite a bit to reinforce the team. How do you think about the strategy going forward? Would you rather buy three really good expensive players, or will you have a mix between expensive and cheap?
I understand. Yeah. First of all, we are building up the team over the years. So basically, we have now set the summer window plan on places and the window plans. And we have to use money really wisely.
Yeah.
Even we sold Sadok, it's not something that we are going to be now crazy in the market and spend the money. In order to have long-term success, we have to be a really sustainable team, economically really, really, really like a stable team as well. So that's why I think that now it's all the time balancing those. Now we need probably around two starters for the team. This is the aim. And then when the winter will come, again, this is kind of the how we are approaching.
So two starters that you will sign from now on?
Regarding this window. Yeah. So this is kind of the approach.
Okay. So two more players in, that's what the supporters can count on, or
we have already brought some players in, but you know, generally, you know, this kind of thinking to your question that we are not spending all the money immediately to bring, you know, we have to be really wise how we are using the money. And for me, it's always building up the team over the years.
Yeah.
And three windows is enough. This is my promise. I sell that, you know, three windows we can really turn around the team.
Yeah, because we all know, you mentioned it, the economical situation for the club. But after the sale of
Sadok
Johanna,
what
did the club say to you? How much can you invest in the squad?
We have done the plan before that. So basically, it really didn't change. I think that it's really wise that if we're going to do one good player sales, we shouldn't change as Rotsedi, you know, then it's short term. So we really wanted to stick with the process, stick with the plan. And obviously, to sell this amount of money player gives some kind of like a sustainability for us long-term basis. And it's going to provide a lot of opportunity when the window comes.
But when you when you did the plan, I don't think we were talking the same numbers that it became. Or does that not change? You budgeted for the buys regarding of a sale, let's say, between 15 to 20 million euros. It turned out more. Does that change what you can spend, or is the plan still set?
Slightly changed, but it's not something that we are gonna spend everything now.
Yeah.
How is it for you? Is it tougher for you because you talk about longer terms, three windows, but lots of fans only look short next match. You lose 3-0 against Örgryte. How is that for you? Is it is a big club, big pressure in the AIK? How is that?
I understand all the expectation. I'm also really, really competitive. The last 6 years, my team has been playing for the Euro games, was playing for the titles. So I'm really competitive. But basically, it's always about the context, about the situation, how I arrive at this club. So for me, one more time, the economic situation is so crucial. Because this is not stable. We cannot have a long-term success. We cannot build up anything. We can do some short-term fix, but it's not the case. So basically, I understand that there is an expectation. Of course, we wanted also win every match. But in my role, I think that I must be the guy with the CEO, with the board, with the club, who is thinking also long-term basis.
Yeah.
And meanwhile, do those kind of actions that people can really believe. Okay, they are going. It's not just talking; they are actually doing those actions. What they are saying.
It's also much easier to bring staff and players to a club that's financially well run, because then they know it's not only going to be selling. We can buy, we can invest, we can be longer run. Yeah. But I want to ask about your manager.
And one addition also regarding your question. Yeah. So, always the club has said. The cost reduction program, 15%. So, of course, I have to respect also that.
I was about to ask about that. That thing, and if you look at Tjongvaj, Benkovic, Selina, Saletro, a lot of players. How is that for you? Is that easier in your job? You understand my question?
Yes, obviously it's provide now possibility to start to rebuild the team long-term basis. And those actions has been taken to that reason that, you know, we can go to the right direction. Not easy decision, but something that we have to take.
Yeah,
I have two questions. One, I think Ribeiro has been a really good manager. I think he has overperformed very well. I think the team looks good. Do you find yourself in a situation where it might be difficult to keep him? And if so, are you already looking at other types of managers?
I wanted to keep him. I totally agree that he has done amazingly good job. The way how he's developing those young players, put them to the spot, and at the same time, under quite difficult circumstances, every day, just keep working, developing the team. Yeah. So I wanted to keep him here. I'm not thinking that he's going to sell.
Also, your CEO, right, left. Do you still feel the backing of the board, or does that comport a change for you since the people who were there when you came in aren't still there, or one of them at least?
I feel the trust, and obviously I had a really good relationship with Fredrik. Yeah. He was the one who brought me in here, so I'm grateful for that. And looking forward, then curious who is going to be the next CEO. But overall now, I think that every processes, everything that we have planned already in January when I arrived, we are executing those actions.
So tell us about the signings you made so far. It's two central defenders, a bit older, Jorgen Thomas and Hervé Mattis, experienced players. How come you signed those?
We have been already watching, I think that since February, that we really would like to have a left-footed center back.
Yeah.
So this was something what the team was lacking. And we were scouting a lot, different kind of options. And in the end, we found Matthews and we were thinking, okay, this is actually everything what we are looking for. So experience, because we have also lost some experienced players. So we need this kind of player. Then left-footed, obviously, have been really competitive leagues in Belgium and Poland. So after that, okay, let's do everything to get this player here with us. Yeah. And it was not that he is good looking, it was just a
plus. Bonus.
It was the bonus.
And Jorgen Thomas, I guess you know him well from Finland.
Yes, actually, he has been always playing the upside. So basically, in Finland, I kind of hate him because he was quite good there. But then he has been now in Netherlands, and he was kind of in this situation when we were searching short term option. So he was ready to come, and obviously we also did really proper scouting process with him. It's not something, I know him from Finland, let's bring it here. Yeah. But, you know, overall, really looking forward, actually. He's going to join with the team tomorrow and hopefully can help us soon. Yeah.
quite a character as well.
Yes, like, he's character. Yeah.
How do you would you describe him?
He's in a crazy guy in a good way. But what I like about him and all the references is that he's really hard working guy. So basically, he's those guys. Every day, he's putting everything there, and then when the season is over, it's time to relax. Mm-hmm. You know, this kind of good way of approaching. First, we do all the work, and then maybe we can relax a bit.
I wonder when you make a squad list, since you're talking about a crazy guy and funny guy, like, do you also have the personality list that you need someone who's a bit more light going, you need someone who's more serious, you need someone who the day after a loss like this one is a bit funny and crazy to get the mood up? How do you plan that personality wise?
It's a really good question, and I think that in AIK it even plays bigger role. So I've been really thinking this and also try to learn.
Yeah.
Obviously, I know different kind of character. Martin Mudumba Larsson was one of the, you know, character. So this is something that we really need on the team. And that's why when we are doing the recruitment, always it's on our in our conversation, okay, who can handle this expectation? Who is the profile who can really actually get the extra 10% playing in front of these supporters and so on. So it's playing a role.
Do you think he can be a fan favorite in AIK?
Yeah, they obviously deserve it, as all of us. But I think that there is a pure possibility for him to do it.
And so Linus Karlstrand, also another signing, number 9. Why did you end up with him?
A really interesting Swedish young striker. The way how he played in Superettan, so really explosive attack to the spaces, the timing with the double movement, how he's arrived to the box and score on the blind side. So we find it really, really interesting. And upon that, we think that there is a lot of unleashed potential. So if we manage to develop him, example how he's playing with the link up or backwards. So I think that we can really develop versatile striker, which is really good for us, but also interesting in the market.
In your I like what you say about him also, the move. I think when you invest in a striker, if he scores a lot of goals, you will always count it home. And for a team like AIK, you need a good striker. But I'm curious in your own talents. You're giving a lot of playing time to young players. So you have a very good academy. I think that has been the last few years maybe underused. In your long-term strategy, do you also have like placed, we're going to sell one talent per window, or something like that, because that gives you obviously a surplus of financial sustainability.
Yes, we have this kind of plan. We have been working really closely recently also with the academy. So every second week we sit down, we have all the list for all the potential player, and we are doing this kind of plan that yearly at least three of players would promote it to the first team. And the aim, the best target is that at least we manage to sell one per year. Yeah.
And is it a bit sad, this thing, that the, I mean, it's obviously a great vote for your academy that the players from there go out to Europe and give the club money. But is it a bit sad as well that they can't remain in AIK? For example, Filling now signed a new contract and probably said no to offers.
I think that, you know, it's a bit mixed.
Yeah.
Because to have really competitive team, have this kind of consistency over years, you need those AIK background player who stay year after year, take different kind of experiences, and then they can deliver those to new players. So it's a bit mixed, but at the same time, I think that, you know, as AIK, we wanted to be platform for the young players to go to the top five leagues. Yeah. So I don't mind if this kind of transfer happened, but it's not that black and white.
Yeah. I think what's the situation with regarding Filling right now? Because it's not official yet that he signed a new contract, right?
It's not official.
No,
so
but
let's see.
Is he going to, or
what's let's the, see? Let's
okay,
see.
Okay. It was a yes.
I thought it was official, so I'm sorry for that.
I think some sport chiefs tell their coaches, "You have, I want you to play this player now." Do you, in your role, tell your coach that maybe not this player, but you have to play three players under 20 or three players under 18 years old? Do you tell your coach anything like that?
It's not that direct, but obviously when we were recruiting Jose, we told the club strategy, we were really open what we are going to do during the next 3 to 5 years, and his really commitment for that. And I must be also give credit for him that he's really club coach. So he's basically also following the process, following the strategy, and of course I try to help him that he has as competitive team as possible, but he also understand the framework.
What was it that made you guys decide on him? Because I followed him a bit in Egypt, had difficulties. I'm not sure it was because of him or maybe the club or the environment, but it was also a high-pressure environment, a team that want to win, and they were not so happy with him. What made you feel this is the guy for us? First, he's showed a lot now, but before.
I met him first time in Finland when he worked HJK Helsinki, and I was that time in the academy. So I was obviously watching a lot of training session, what he's taking through. But the main thing actually was the management.
Yeah.
Because we had a couple of cases like Arpelo Morelos, who we sold in the end to Rangers. Not, you know, that easy character to handle. And when Jose came, immediately this player started to score. Mm. And a couple of other cases. So I was quite impressed. Okay, this guy is really good with management. So for me, it was like the whole package. Good game understanding, but top on that, really good management skills and really hardworking and consistent guy. So, yeah.
And I think last season, you started very well, okay. And then towards the middle of end of the season, there was a big drop down. How will you guys work to keep that from happening? Because I feel you've been overperforming until now. Now a loss came and there's a risk that there is a effect from the loss.
It's about consistency all the time. It's easy to say, but it's that. So when we win the game the next day, we go to Karlberg, which is working. We want it to be better. When we lose the game, it's the same kind of mindset. And we have to show the example every day. It's about the consistency, it's about the hard work, and understand that if we wanted to achieve something in a high-performance environment, it's all the time dealing with the difficult stuff. If somebody is waiting easy outcome, this is the wrong environment. So basically, those are the things.
Two players that I'm curious about. Filip Benkovic, what happened? Because he was close to returning to AIK.
Was it? So basically, when this situation came for us, that we are looking short-term option. Yeah. So Benkovic was one of the options. Obviously, he knows the league. He was one of the best center back last season here. And there was a possibility to find that maybe the club is going to loan him with us. But we have also really clear preconditions for the loan agreement terms. And in the end, those terms didn't fulfill. And now I know that you're going to ask with terms, but of course that's confidential, I'm going to say it. But that was basically the thing. And then I take the decision in the end, okay, those things are not fulfilling. I explained this to Benko as well, and that was the thing.
So he won't join AIK this window?
No.
And also Samed Bastar. There were reports in Spain about both him and Real Zaragoza being disappointed about you pulling out of a deal. That's already been agreed. What can you say about that?
That's what I didn't know about. Obviously, we have been doing the scouting regarding striker position a lot, and it's not big secret that he was one of those options. But in the end, you know, for us, the final decision was go with Linus, and that's it.
Yeah. And now there's rumors about Nana Kofi Donkor from FC Dila in Georgia, a winger. Can you comment on him in
good
any way?
Good player.
Yeah, close to joining AIK.
No comments.
But are you looking for a new winger? Is that a position that that you could see yourself signing a player in?
I don't want to mention now because so many things can happen, you know. Window is still quite long open. But as mentioned, we have now brought a couple of players. And still, if everything goes as planned, probably we're going to bring some players. But yeah. And the other way, there is an interest also towards our players still. So even, you know, we have sold those players. Yeah. So I'm really positive that actually we are facing the situation that there is interest towards our players, but we are not forced to sell. And this is something, you know, if you want, but the situation was in January. So I think that we have done really, really good teamwork. And I'm really, you know, think that this has been the teamwork. It's not me. It's not one person together. Stick with the strategy and turn around the situation.
Do you think today that you will sell anyone more in this window?
We'll see, but as mentioned, we are not forced to sell, but obviously, of course, we are doing the market-based business, and if there is a reasonable offer and we think, okay, this is good to go, so then we take it.
I'm interested in you talk about three transfer windows. So what's the short-term target for this season, and when the three transfer windows are done, what do you see AIK competing for?
As mentioned, the first 6 months was basically to really understand the current situation and the team, how they can, you know, go with the new style of play. And at the same time, two of those transfer outs. Now it starts to rebuild.
Yeah.
And this window, we're going to already start the process. And then when the window will come, I think that we start to be close the first best version of the team who will be really competitive. And then for me, it basically means that then, we are competing in the league.
Yeah.
We are there where Aiko should be. Yeah. And this is ambition, but as mentioned for me, there is also not time to waste.
Yeah.
And we have to be really, you know, direct with our actions.
Yeah, because otherwise you're doing a lot of work for someone else to take. So
we've been asking our viewers to send in questions for you as well. There's been a huge amount of...
A record of questions. Yeah, so we can go out and go home and we bring you every week.
Bergström, he's wondering what's going on with possible signing of Kalmas Charles Sego Jr. Could you say anything about that?
Generally, obviously, everybody knows his interesting profile and he has played really well. And obviously, he's loan on Kalmar, so he's Arsenal player. And with his case, I think that it was really early states. Everybody understood that he's kind of facing the situation that he has a contract is going to expire next summer. So basically, when January will come, he can pick the team. So that was basically the case. And so nothing just... more. Of course, there is only rumors, but for us, it was quite obvious what is the case with him.
Do you think he will play in Aiko this fall?
This season?
Yeah.
No, he's loaned from Arsenal, and you know, Arsenal is and then he's going back, and then obviously he's gonna do the decision in January, and let's see.
We'll call him in the winter.
Let's see. But at this point, you know, it's.
Thomas is also wondering what about the players that have contracts that are ending after the season? What's the dialogue? He's mostly thinking about Abdi Hakim Ali. It's also Ellings and Meja. There's a couple of players. What's the situation there?
From my side, it's good dialogue, open dialogue going on all the time, so everybody knows where we stand with those. And for me, it's also really important that, you know, the dialogue is all the time on and we really understand the current situation. So let's see how it's going to go. But I can really say that it's open dialogue with those players. Last week, it was the last time when we had an update where, what we're going to do.
Okay. Meja, is that a project that will end after
yes,
the season?
Yes, that's
think?
What I say, yeah.
Okay, so he will leave Aiko then when the contract expires.
Yes.
Yeah.
How is it with Ellingsen? He's been obviously...
Yeah, back in the squad yesterday.
Out for a long time, contract expiring. How do you value the possibility of him coming back really well or that he keeps having problems?
I'm monitoring all the time as medical and performance team. Only what I can say that the player character is amazing, you know.
Ever since,
so he has been working so much to get back to the pitch, and I really hope he managed to do it, and we're going to support that as much as possible. But I cannot obviously say what the future will hold.
Frank, he's wondering what happened with Shedrack Egbu, a player that you had on trial, right? What's the situation there?
Negotiation on.
Okay. Is it an interesting player for you?
Yeah, he's an interesting player, and we have a good connection with him and the club. He did 2 weeks with us. He performed well. And let's see what's going to happen with him. But yeah, really positive.
Okay, how would you describe him as a player?
He's a right winger. This kind of quite versatile. He can play inside, outside, take one against one. Really good with those. And top on that, it was quite decent with his striking skills. Really interesting profile. Quite good size as well, you know. It's
So we found the first clear profile is a winger who is good in 1v1 and can play both in the pocket and on the wing. Yeah. So because it's three names now and you are smiling at every one of them. So
let's see how it's gonna be.
Yeah.
Thomas is also wondering what's the reason behind all the injuries. Is it are you doing anything wrong in training or what's the analysis?
Yeah, it's really really good one, valid question. Obviously. We have been start to investigate that. Our medical and the performance department is doing the investigation, and they're gonna present like a full picture about it. Hopefully, we will find some factors, some common factors or main factors, at least to reduce the amount of injuries. So yeah. This is something that we are obviously been a bit worried about, and now we have done some actions to really try to find out why it's like that.
You know, that's the funny thing, because if you were in a worse situation, could have cost a contract, but maybe for next season, I'm guessing it's going to have an effect straight away.
Yes, and also, you know, after this investigation, I think that when hopefully we will find a couple of reasons, so we can do the investment. Because it's going to be something that it's going to be like a savings in the end.
Yeah, yeah, of course.
When do you expect to have some kind of report from the medical team about that, some kind of answers?
During this season, you know, all the actions will be taken.
But is it, so when you say the investments as well, is it a facility, the grass, is it the gym, is it
Yes, we have, you know, going everything through, through. And you know, is amount of human resource is about the facilities, gym, whatever reason we can, you know, find related. Also, the collaboration between academy and the first team. If there is something in the transition phase that, you know, maybe we are overloading player in some point, and then they are facing the injury. So there is so many different kind of angles. But
how many years back do you go when you check that?
Hmm?
Do you go like a year back, 2 years back, just this season? I think you have to go a bit longer, right?
Yes, that's correct.
Okay.
Yeah, because right now it's Taha Jari, Axel Kwame, Cissé, Ed, Pavey, Wilson, Geiger, Redkin, quite a few players injured. What's the situation regarding those players? Is anyone close to being back ready to play?
I don't want to say anything at this point. Of course, I hope, but you know, I don't want to give any promises. But you mentioned this list, so I think that there is two things at the moment. Obviously, it's going to affect our competitive performance, but top on that, there is assets in those names. Mm-hmm. So it's really important that we going to get those players back to track and play.
Yeah. But is anyone training with the team right now, or are they all rehabilitating?
I think that... Today, Sally was doing something with the team, something small, and Yannick as well. So I think that those are the closest one. But as mentioned, I'm not the specialist, but at least those were doing something on the pitch today. So I assume they are getting closer.
Yeah. We also have to ask about a revelation from this guy, Ese Unua from SJK. You know him from Finland. A report from Mr. Sundberg here about you and Djurgården being interested in that player. What can you say about Ese?
Interesting young midfield player. Yeah. Last season he was playing under 17 matches. Now he just played maybe 8-10 Veikkausliiga matches and performed really well. So obviously we have been scouting all the promising or talented young players, and it's not secret that he's one of those, and let's see, we have been monitoring him.
He's a physical player, right?
I think that he will be.
Yeah.
He will be. He's good size, he's quite tough in the duels, so, but now basically he's facing the first generation matches, so he has to improve that, but there is a potential to be really, really, really like a...
Yeah.
So when you signed the Sadok and sold him, of course the question is, are you monitoring the whole world for a new Sadok, and how is that work going?
We are monitoring new one, and Harris is doing really, really good job with that.
Harris is the scout.
Yes. So he's taking care about the Africa project, and he has been a lot of there building up the relationship. And obviously now when this transfer happened. So in the certain area with the certain academies, our position is really strong.
Were you at the Gothia Cup this year and saw something interesting?
Yes, actually Mehmet, our other scout, was there watching those games. Yeah. And he did report for me, but this is something that I'm going to give confidence. I'm not going to say the list.
Valle, another viewer, he's also wondering, who's your best signing for AIK so far?
For me, it's all collective. I don't want to mention those because, as we can see, when the team is built the right way in terms of the age group, in terms of the profiles, so then we can be really competitive. So for me, it's not just always to find the best players to fit the system. So,
I think the manager is your best signing so far. Seeing the work he's done. That's a good answer for you in the future.
So 15 games left, half a season. What are you aiming for? What do you expect from your team going forward?
We wanted to develop all the time. We wanted to be really competitive. And this is something, you know, no days off. It's like that. And we has now started the process. So it has been a bit up and down, which is natural. But we wanted to find a consistency. And obviously to have players back with help, but it doesn't matter. Even we are, you know, lacking those players, we just have to keep improving, have more consistency, stick with the style of play, what we are proving, and this is the way. So just to increase the competitiveness of the team, building up the foundation to be really strong next season.
Anything more from you guys before we say goodbye to Mika?
Not for me.
Thank you very much for coming to Bollklubben, Mika.
We're Tack så mycket.
Going on a short break, but we'll soon be back. Bollklubben är tillbaka och nu får vi kämpa, Sia. Ja, vi har blivit lämnade ensamma i studion. Andreas Sundberg har stuckit iväg på Djurgården, Västerås. Mika Takkola har tackat för sig.
Han var stekhet också, Sundberg, med nyheter. Och vi fick en del av Takkola också. Men vi ska väl klara av det. Vi får ringa Axén, annars han kan hålla lådan halvtimme.
Ja, det är precis vad vi ska göra. Men först ska vi alldeles strax koppla upp Jens Fjällström också och snacka lite allsvans grejer. Men det är ju två fina matcher i kväll som ni ser på TV4 Play. Djurgården, Västerås, och sen ska ju Halmstad då ta sig an Sirius. Det är ju lite lurig bortamatch, men då får man ju säga för Sirius.
Exakt, vi pratade om det med Henrik Hassegren i förra veckan, om att det där är en sån där match som alla väntar sig att du bara ska vinna. Du ska bara städa av det. Du ska bara åka dit och vinna. Och jag tror att det kan bli tufft för dem, eftersom att HBK kommer ligga lågt, de kommer kämpa, det kommer förväntningarna och förhoppet är allt på Sirius. Sen så är de ju ruggigt bra just nu. Men jag tror att det där är deras svåraste match inom en kommande period, även om den ser enkel ut på pappret. Sen så Djurgården-VSK är ju bara en njutbar match mellan två riktigt bra lag.
Mm. Vi bollar väl över till Jens Fjällström, vår expert här på TV4. Ja, men om vi tar avstamp lite i det Sia var inne på här med Sirius-HBK, eller HBK-Sirius då. Tänker du något att det bara ska gå som på räls för Sirius, eller är du lite inne på det Sia tänk också?
Alltså jag tycker Sirius är så otroligt stabila i det de håller på med, och jag tycker jag väldigt mycket bygger på att det liksom finns en samhandling och förståelse mellan spelare på ett väldigt bra sätt, och det är liksom det handlar inte om form, utan det finns där i varje match, och det finns dessutom en ödmjukhet som jag tycker har varit nyckeln så här långt, att bibehållet förstå att vi behöver förbereda oss för varje motståndare. Vi ser Sirius ganska ofta kunna ligga i låga block och försvara sig utan att bli stressade över att, så att säga, inte få kontrollera och dominera matcher. Och det tycker jag tyder på en ödmjukhet som är väldigt viktig för dem, och som är en nyckel för dem även i den här matchen mot Halmstad. Så jag tror, om inget alldeles oförutsett inträffar, att Sirius kommer att ta 3 poäng i även den matchen.
Det var ett väldigt snyggt sätt att säga att han inte håller med mig.
Ska jag vara riktigt ärlig, så hörde jag faktiskt inte vad du sa där.
Men jag sa att det här är deras farligaste match, för att du möter ett lag som dels är all press på dig, dels kanske lägger sig lägre och inte har något problem med det. Nu har ju Sirius luckrat upp det utan problem genom hela säsongen. Så. Men jag tror att just den här typen av match när alla förväntar sig att du ska vinna kan vara lite knepig för dem. Det har inte varit det den här säsongen. Men min spaning är att det här är deras svåraste match på pappret de kommande 5, även om det då ser enkelt ut.
Det går ju att vara en tuff uppgift, men något som man också klarar av på ett bra sätt, så att ni kan väl ha båda.
Men vinner de den här, då räknar jag hem guldet, så det kanske inte är en superspaning. Men jag lägger mer vikt vid den här än till exempel IFK Göteborg.
Jag tänker så här bara kort. Bara. För mig handlar det mer om de ska vinna guld, handlar det om, kommer de att sälja av 2 eller 3 viktiga spelare? Och då pratar vi Robbie Ur, och då pratar vi ju Bjärkebo, Lindberg. Alltså där försvinner guldet. Klarar de av att hålla åtminstone 2 av 3 riktiga nyckelspelare kvar, så, och när vi pratar om dem, då tror jag att de kommer att kunna gå hela vägen, och så det blir ju, det här fönstret tror jag blir jätteavgörande för deras del, och kan de likt Mjällby hålla kvar nästan alla, då kan det bli ett nytt Mjällby.
Men för jag börjar känna lite att de kanske till och med har råd att sälja någon eller två. Men är det någonstans där bristningsgränsen går, eller mellan ett och två? Eller,
ja, jag tycker egentligen en stor försäljning, alltså en riktigt bra spelare ut, det är ungefär vad de tål. Inte mer, skulle jag vilja säga.
Ja, är det euro då, tror du, som man enklast kan hantera, eller... Jag tänker att man har en ersättare på plats, även om man inte kan förvänta det av Jesper Unken då direkt. Men...
Min spaning är att Bjerkebo har varit fantastisk och vi fortsätter vara det. Men att det är lättare att
men
hantera...
Men går det inte få mer pröjs för Euro, tänker jag? Att jo, det är ur ett klubbperspektiv...
En striker, alltid... Jag menar, att bli av med målen och den effekten han har på laget. Om jag får välja, om jag är sportchef i Sirius, då säljer jag hellre Bjerkebo än Euro.
Ja, jag tänker mer att om du säljer Jor för 100 miljoner, då har du verkligen råd att behålla alla andra. Alltså då är du liksom klar, då kan du stänga fönstret.
Jag tänker faktiskt, om man fick rangordna dem, så tror jag faktiskt...
försäljningar Marcus Lindberg, i Sirius.
Marcus Lindberg, enklare att ersätta Bjerkebo, därefter Jor sist. För Jor står både för målen, men han står också för att punktera motståndarnas press, och han är liksom den som löser knutar, även om han inte gör det med bollen alltjämt, bara genom att droppa ner länkar lite grann, bara genom att droppa ut på en sida och överbelasta där. Det är så väldigt mycket i det han gör som gör andra bra, och så gör han samtidigt alla dessa mål, därför så tror jag han kommer att vara den absolut svårast för dem att ersätta.
Du Jens, vi har ju då Halmstad ikväll, och du gjorde väl IFK Göteborg Degerfors nu. Så du har ju bottenstriden tänkte jag komma till. Min känsla höll på att cementeras igår när Blåvitt tog 3 poäng, att det är de 3 lagen som ligger där nere som kommer få slåss om kvalplatsen. Sen gick ÖIS och vann mot AIK och lite sådär stöka till det. Nu tror inte jag jag tror att det blir tufft ändå för de 3 lagen att ta sig upp på säker plats. Men vad tänker du om bottenstriden om vi utgår från Halmstad och jag kanske också då Degerfors som fortsatt har det väldigt, väldigt tungt. Vad fick du för liksom vibb av dem när du såg matchen?
Att Degerfors är riktigt risigt på det. För nu har de haft 2 matcher där de tycker att det spelmässigt funkar rätt bra för dem. Men likförbaskat så klarar de inte av att göra några mål i de matcherna. Och jag tycker att deras eufori, eller glädje åtminstone, över de här 2 matchernas prestationer. Och så sedan, hade du kommit helt utifrån, det vill säga du har ingen koll på allsvenskan, och så hade du kommit från ett annat land och så hade du sett Degerfors med 2 matcherna, då hade du inte gjort bedömningen att de här har nog mest troligt gjort 2 av sina bästa matcher, eller åtminstone ett gäng halvlekar där som de är otroligt nöjd med. Så jag tror faktiskt problemet är större än vad man känner det internt i Degerfors, och det är en fara i sig. Igår var ju kvitto, tycker jag, var Göteborg kommer att ta sig undan den där nedflyttningsstriden. De har så pass mycket i sin trupp och i sitt spel som kommer att räcka. Och jag tycker de egentligen har 5 nyförvärv, skulle man nästan kunna kalla det, i form av Noah Tolf och Tordarsson som är tillbaka och liksom fully fit. Då är det liksom spelare som är viktiga för dem. Och så har du Sam Larsson med kvaliteten. Och jag tycker det var så typiskt igår när han fick den här straffen. Han hade missat straff mot estländarna. Och så sedan så ska han ta och reparera det. Jag vet inte om ni såg det, men han tog ju matchen innan, eller tog ju straffen innan signalen hade gått mer eller mindre. Och spelar bort sitt kort liksom, vad han har tänkt göra. Och kliva bak då, och så tar den där straffen igen och bara bunk, dunkar dit den. Jättemycket kvalitet och väldigt mycket mentalitet och attityd som det här IFK-laget, som består av ganska mycket snälla spelare, behöver. Så Sam liksom är ett jättetillskott. Och skulle jag vilja säga, Görtur Hermansson, mittback, erfarenhet, har varit med och liksom ledarskap i det. Och varken han eller Sam Larsson eller egentligen Baba Seydou som kommer in som ett ytterbacksalternativ, de är ju inte skadade av den vår som IFK Göteborg har gjort, vilket innebär att du har nästan 5 spelare att tillgå och du har konkurrens på nästan varje position nu, och det börjar, tycker jag, betala sig för IFK Göteborg. 2 matcher, 2 segrar de här senaste, bygger självförtroende på självförtroende.
2-0.
Ja, det kan man väl inte säga, även om det var på förlängning de släppte in mål mot estländarna.
Jag räknar bara 90 minuter.
Han är snäll.
Det är bra. Nej, så jag tror att IFK Göteborg, de kommer att klara sig med marginal. De 3 där bakom, de kommer att få det kämpigt värre.
Ja, men grymt, Jens. Vi måste tacka dig. Vi ska till en kanske ännu större pratkvarn då i Alexander Axén.
Ja, men det är bra. Jag hörde ju att ni sa att ni behöver sällskap, att ni behöver avlastning. Jag hoppas att jag hjälpte er med 10 minuter och att Alexander Axén kan hjälpa er med 45.
Ja, verkligen, exakt. Vi kan bara lämna över till honom så kör han, tror jag.
Gör så. Ja. Tack ta lite ta dartpilen också, så har ni honom i en timme.
Exakt. Du säger, vi kan ju titta till startelvorna här. Djurgården, det är den väntade elvan. Det är Adam Ståhl som högerback istället för Piotr Johansson, precis som senast. Väntad startelva.
Är Siltan en spelare trots flyttryktena? Det kan man väl lägga lite i alla fall.
Ja, Västerås, inte så jättemycket att orda om heller. Lärdefoged läggs fram, Tomsa som är i målform och Keita också, så vidare. Så att precis. Vi ska ju alldeles strax till den arenan där med Alexander Axén som har såklart stenkoll på den. Och så är det ju Halmstad. Sirius som också, ser du någon som helst möjlighet att Halmstad kan sprattla till och greja nytt kontrakt under Stuart Baxters ledning, eller är det, men jag, för tufft?
Jag är inne på det som Jens är inne på, de ligger redan väldigt långt efter, de har det svårt, de har en negativ, ska man säga, resultatrad, trots att de tog en poäng av Gais som då var ute i Europa mellan innan det. 4 raka förluster trots ny tränare. Så i mitt tycke är det ett lag som inte är tillräckligt bra för att hålla sig kvar. Men däremot så det går ju lite emot det jag sa om att idag så kanske de kan ställa till med något spektakel. Men jag tror inte de klarar sig kvar.
Nej. Vi släpper över till Alexander Axén som är på 3 Arena och kollar läget. Oj, 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 headset på allting. Känns som att du tränar för Örebro igen.
Så är den här superkostymen. Vi pratade ju om hans glow-up senaste veckan.
Hur mår du?
Jag mår väldigt bra. Det är kul att vara här faktiskt. Det är glada miner, bra väder och 2 lag som mår bra. Så att det känns som det här kan bli en riktigt rolig match faktiskt.
Vad tänker du om hur det ska sluta?
Vi har gjort bort oss några gånger och sagt att det blir mycket mål och då blir vi 0-0 ju. Men min känsla är ändå att det här kommer bli fartfullt och Lagerfogel, det är kul att vi får se igen att han är kvar fortfarande. Kommer vara tungt för mittbackarna i Djurgården att hålla på med, tror jag. Så att vi hoppas på 3-2 då.
För Aftonbladet avslöjade ju i dagarna att Lincoln ligger bra till för att köpa loss Lärdefogel därför. Ja, det var väl runt 50 miljoner svenska kronor, men också att det fanns andra klubbar med i bilden och att det kanske inte var helt avgjort att det blir just Lincoln. Har du snappat upp någonting på arenan eller just bara känslan av att han spelar, vad det betyder och så i det här läget?
Ja, men viktigt såklart för VSK att han är med så länge som möjligt. Det man kan säga är ju också att det laget som köper honom gör egentligen bra i att vänta lite längre, för att han är inne i slag nu sen när de börjar serierna. De andra tränar ju fortfarande liksom träningsmatcher och de håller på att träna tungt och sådär. Han kommer ju i ganska bra form, så istället för att ta hem honom så fort som möjligt och sen ska han vara med och träna, så är det bättre att han får spela, tycker jag. Så att det är ganska smart. Men då måste man göra klart också med honom, och det är klart att Lincoln, det skulle vara viktigt för dem om han kom. Sen när man går till en spansk lag, då gör han väl 40 mål där borta. Men att det kommer vara lite tuffare i Lincoln, det är ingen tvekan om det.
Men vad tänker du om Billy Magnusson och Mikael Lustigs position här då? 50 miljoner för Lärdefoged, då säljer man, eller alltså, ja, vad tänker du om situationen så?
Jo, det måste man göra, och de har tagit tillräckligt mycket poäng för att de vet att de inte kommer åka ut. Om de skulle sjunka lite i tabellen så är ju inte det här hela världen. Det viktigaste är att överleva och sen därifrån kunna bygga någonting. Och för 50 miljoner, då kan VSK göra mycket saker bra. Så att det är klart att man måste sälja. Han kan få ett korsband i morgon och så att det är liksom, det är för bra för att säga nej till.
Mm. Det är någon form av jubileumsmatch också. Djurgården fyller 135, berätta.
Ja, men det är skitläckert. Deras klubbmärke, jag tycker det är jättesnyggt. Om någon var liksom med nu, då kunde man filma upp. Men nu har de tagit bort det, såg jag. Det här klubbmärket är ju mycket, mycket snyggare än Djurgårdens klubbmärke som är där. Det man kan säga då är att för 35 år sedan när man bildade Djurgården så hade man det här klubbmärket. Då fanns inte fotbollen. Fotbollen kom lite senare. Så att fotbollen är väl inte helt hundra på att ta just det här klubbmärket. Då. Men att det är ett riktigt snyggt klubbmärke. Mycket snyggare som sagt än det som är.
Och
det
vi ser här den här tröjan de ska lira i... ikväll då. Och om man fick tag i en sån tröja så har jag förstått det som att då har man säsongskort för den säsongen som är om 135 år. Jag vet inte, har de redan sålt ut arenan då eller hur många tröjor undrar man?
2061, om man kan visa den då så får man ett årskort. Så ja, att,
exakt.
Ja, är det inte 2161?
Ja, 2161 då.
Jo, men jag skulle bara se när jag var vakna. Grejen är ju att det är otroligt cool grej faktiskt och ska bli kul att se. Jag kommer inte att se det, men de som är vakna då kan få se hur många det är som har hängt i med den där tröjan då för att få årskortet.
Ja, men barn och barnbarn borde väl räknas eller?
Ja, det är klart. Ja. Alltså, det blir väl ungefär, vi har pratat med Petra, hon är bättre än mig på att räkna och sådär, men 3-4 generationer, då är vi där. Mm.
Du, jag tänkte kolla med dig Degerfors runt Henrik Goitom där. Vad har du för... känsla runt det. Vi snackade lite med Jens Fjällström om det, att de verkar lite förnöjda internt med ja, den spelmässiga trenden. Han kände lite oro kring det. Tror du att det är fara för Henrik Goitoms jobb? Eller jag vet att Patrik Werner, sportchef, har varit ute och återigen sagt att han har förtroende för Henrik och så vidare. Men vad tänker du om den situationen?
Han vore ju dum om han sa något annat, om man säger så. Men han hade ju en period förra året också när han inte vann på rätt så många matcher. Och så rättade de till det på slutet. Jag hörde lite när ni snackade nu att det handlar i stort sett om tre där nere. Det tror jag att det kommer göra, för jag tror att IFK Göteborg vaknar till nu och vinner lite bollar där, matcher där nere, då kommer det att sticka iväg. Så det blir de här tre. Och då kommer det handla om att hamna på kvalet då egentligen. Och jag håller med lite där fagåren när man liksom känner så här... Ja, vi spelar bra, men vi får inte till det. Jag tycker att de är helt... Det är 5 matcher nu utan mål. Tycker de är helt iskallade framme. Man kan säga att de hade någon halvchans och sådär, men det skapas ju alldeles för lite för att det ska vändas. Så igår tyckte jag också att jag kände mig lite på kroppsspråket att det börjar bli mer och mer grinigt internt. Och det är klart att det blir ju där när det börjar liksom bli dåligt om man inte sätter dit chanserna eller om man släpper in ett enkla mål eller inte får igång spelet och sådär. Så att jag var lite sådär... Jag gillade inte kroppsspråket igår. Annars har jag inga problem med det, att man skäller på varandra eller ställer krav. Men igår tyckte jag att det var på ett annat sätt än jag har sett Degerfors förut.
Mm, och Dijan Vukojevic hålls för sidan och sådär. Man får inte igång honom då. Ja, vad tänker du om det?
Ja, obegripligt. Alltså... Det är ju en spelare som kan göra mål och som behöver spela. Vi har ju pratat om det förut. Goitom som är anfallare vet väl att liksom, ge en forward kärlek. Låt han få skjuta utanför 2 matcher så kommer det komma sen. Jag ser ju inte. De spelar ju stort sett utan forwards med de spelare som är där borta med flytande och sånt. Och det kan man ju tycka är fränt när det går bra. Men jag ser ju inte ett avslut på dem där. Och Fritsson gör så gott han kan, men han hade ju haft på mitten istället. Så att, det är obegripligt för mig faktiskt.
Hur ser du på Djurgården då? Det är ändå för båda de här lagen en match där man kan ta en ganska stora kliv mot Europaplatser. Djurgården tycker jag har varit lite sämre både mot Degerfors och ÖIS såklart. Man vann mot Degerfors 1-0 men 0-0 mot ÖIS. Hur ser du på deras trend och resten av säsongen?
Man blir inte riktigt klok på Djurgården för jag tycker att de har ett bra lag. Det är små saker som gör att de liksom är topp. Men jag tror att det är ett lag för topp 3. Och då måste man vinna en sån här match mot ett VSK som kommer hit. Som är fullpumpade med självförtroende. Har vunnit mycket på slutet här och spelar bra fotboll. Så det här är en sån här match när Djurgården ska kunna visa att de är bra. De har ju haft problem mot lag som backar hem mot dem. Och att de inte har de här yttrarna som slår sin spelare, vrider in och skjuter den i bort eller någonting. Utan det har varit mycket så här nöta, men får inte riktigt till det. Idag tror jag att det blir en öppnare match och då tror jag att det kommer passa Djurgården lite bättre.
Mm. Ja, det är ju, kan bli ett ganska en ganska spännande toppstrid bakom Sirius då, om vi utgår från att Sirius kör på helt enkelt. Det är inte helt lätt att förstå vilka som ska ta de där Europaplatserna va?
Nej, men det är väl egentligen Sirius, Hammarby och Djurgården som jag har som stora favoriter. Så det är väl Häcken precis bakom där kanske. Men
framför att, Djurgården.
Räknar du ut Malmö med en ny tränare där? Att, behöver ge honom lite tid eller vad?
Alltså han är fotbollstränare, Knorring. Han är ju inte trollkar. Han har ju det laget han har. Och det är ju inte wow, det ska ju vara ärligt att säga.
Han har för dåligt material om man ska summera det kort.
För att bli topp tre så tycker jag det. Sen så kan de mycket väl bli fyra utan tveka. Men för att bli topp tre så tycker jag inte att det räcker riktigt. Sen kommer de utvecklas och de kommer bli bättre under hela resans gång. Men som det är nu så tycker jag att de har ett sämre lag egentligen på pappret än vad de topp tre lagarna har.
Du satt ju i studion i förra veckan med mig och Sia. Då var vi rätt snurriga allihopa efter Wilmer Tyrén-gate när Ljungskile blev tilldömt en förlust mot Sandviken i efterhand för att de hade använt honom. Har du noterat dagens nyhet om att han har återvänt eller han kommer spela vidare i Ljungskile för att man har lyckats då lösa det via ett föreningsutvecklande samarbete? Och då räknas det inte som en ren registrering på det sättet. Så då får han spela för en tredje klubb i år. Precis som då exempelvis Khalifa Jawla har gjort från första början. Då. Men då blir det rätt i slutändan och han kanske får då spela i Ljungskile. Men den matchen antar jag står ju fast. Ja, kommentera vad du känner.
Ja, men hur kan det stå fast om man får spela sen i alla fall? Då har de inte gjort något fel. Och så ska han få spela i alla fall.
Ja, de gjorde väl fel, det är jag som utgår från det, att det blir så.
Nej, men det blir ju så för att han då inte var registrerad som en...
Ja, spelare, ja.
Det är ett haveri.
Det är invecklande och typ totalt bedrövligt och snurrigt alltihopa. Jag tycker det är jättekonstigt. Bara
men
att det
är i alla fall skönt att han slipper sitta på bänken i ett lag i ett par månader. Men det hade man varit... alltså, situationen blir ju extremt rörig sett till... dels hur lätt det verkar vara då att gå runt det här regelverket och dels effekten det redan har haft när man tittar på den matchen som då dömdes mot.
Ja, och det ska ju sägas också att man har ju konstaterat nu när man gör en utredning om andra lag i svensk fotboll så har man ju konstaterat att det här föreningsutvecklande samarbetet då, att det egentligen strider mot globala regler. Så att ja, det är ett rörigt upplägg, det får man säga. Ja, ska vi släppa det nu, Axel, eller vad vill du?
Vi har ju en viktig, viktig match i Superettan idag också, ska man veta. Örebro-Värnamo. Mm. Den är ju helt brutal. Alltså.
Just det.
Vad betyder den? Ja, det är tre poäng såklart, men vad betyder den? Det är två bottenlag som möts.
Ja, men alltså, vinner Örebro så då blir det ett jättestort glapp till Värnamo. Då blir det stress där nere, 100%. Ryktena sa igår på stan att Kalle Holmberg skulle få starta. Det är väl på tiden, kan man tycka. Så det ska bli jätteintressant att se den. Jag kommer inte att se den då, i och med att jag kommenterar den här matchen. Men att vad den tar vägen och vad det blir. Viktig, viktig, viktig match för Örebro. De har gjort 13 mål på 16 matcher eller vad det är. De måste börja vinna nu och speciellt hemma med det stödet de har och så där, så att inte folk tappar sugen. Men det är en otrolig match. Alltså det är en otrolig match om jag ska vara helt ärlig.
Framförallt är det ju viktigt för redaktionen då. Tern mot Axén och Hamad. Och Nordin.
Det förrar åt många. Från Knorring är ju smyg Ösko också. Han låtsas att han håller på något annat. Men den är ju smyg Ösko.
Ja, du har anklagat mig för mycket, men det kan inte stå för. Men ryktena på stan i Örebro vill man också höra mer om. Det känns som att du får till en hel del smått och gott på stan, så att säga.
Ja, men det har varit lite gnälligt att inte Kalle har fått spela. För de som har fått spela istället har inte gjort några mål. Och då har det alltid varit så att varför får inte Kalle spela? Och han har ändå gjort 40 mål på 2,5 säsong och sådär. Men sättet ÖSK har spela på eller vill spela på har inte riktigt passat Kalle då, tycker man. Jag tycker väl att man kan ibland tänka tvärtom. Att hur gör vi för att få med de bästa spelarna istället för att han ska komma i något fack, att han inte passar på ett system. Och det där har jag ju pratat om många gånger med många tränare som låtsas fast vid ett system istället för att tänka tvärtom. Det var därför vi pratade om när 4-2-3-1 vart det populärt och att Zidane hamnade på vänsterkanten för han var lite för svag för att vara centralt och visste inte vad man skulle göra. Då satte man på vänsterkanten. Det systemet kom egentligen upp av det. Men i Sverige då skulle han inte ha platsat i landslaget för att då skulle man 4-4-2. Då finns det ingen plats för Zidane. Det är ju jag kan tycka att sånt där blir jättekonstigt.
Ja, du, jag kan meddela att Kalle Holmberg startar. Det är bekräftat i den uppställning som har kommit ut. 18.45 drar ni igång till TV4 Play, eller?
Ja, då gäller det att vara med här, för att det kommer bli en otroligt fin match det här.
Du får bara dra upp slipsen lite, va?
Jo, men nu vill jag inte börja. Och nu har vi ju... Nu kommer ju braket här också från med ljudet. Han är ju på med att den åker ner och upp hela tiden, så att vi får se vad det blir. Ja. Jack, gamla stormålvakten.
Ja. Får du någon sån att du får sug efter att sula de headsetet som du gjorde som tränare någon gång? Får du den tid innan?
Ja, när jag får dåliga frågor. Sia och du är på gränsen.
Ja, vi ska lägga ner så att vi håller oss på rätt sida då. Grymt, ja. Axén, vi ses väl nästa vecka.
Kör hårt.
Tjena. Ja.
Så säga att jag uppskattar bildkvaliteten hos Alec, var inte Alec själv då, det var ju vår produktion. Men Jens Frälsum, krispig bild, bra ljud, det måste man ge honom. Alltså.
Mm. Vi kan bara konstatera där ju att Sirius har ju också en bredd, det är lätt att glömma bort det kanske. Men som idag i elvan då, Charlie Nildén, Adindo, Viktor Svensson och så vidare. Men fortsatt en väldigt stark... ett starkt lag måste man säga, och de som var inne på de lär väl klara av Halmstad, men du har varnat för HBK.
Ja, nej, alltså det är mer bara de matcherna där mentalt som ser så otroligt enkla ut, som alla förväntar sig att man ska vinna. Nu har ju Sirius vunnit alla dem, så egentligen greppar jag efter ett halmstrå och gör den här matchen mer intressant än den kanske blir. Men jag tror att det där är den svåraste typen av matcher för ett fotbollslag, när de möter ett lag som känner vi har allt att vinna, vi kommer att lägga oss låg, vi kommer att slåss om varje boll, vi kommer göra det svårt och så får vi se. Men det är ju klart att Sirius, det de har visat upp, finns det ju inget som tyder på att de ska stanna av nu. Och spelarna de har på planen med Jor, med Bjerkebo som du är inne på, Nildén, jätteskicklig. Lindberg tyckte jag var en av omgångens bästa spelare förra matchen mot IFK Göteborg. Och sen då har jag inte ens nämnt en backlinje med Zuma, Kassén och Varsabil, Krusnell gillar jag så. Det är sällan man tittar på ett lag och har 11 spelare man kan nämna som riktigt bra. Men de två där uppe, det är klart de gör skillnaden.
Vi ska knyta upp säcken alldeles strax. Jag tänkte bara, vi hann ju knappt ta ner Mika Takkula-intervjun. Det var lång och innehållsrik.
Ja, jag satt och tänkte på att jag glömde frågan om Ahmed Faka som de lånade ut då, innan det blev mittbackskris.
Han såldes väl, han var väl permanent till slut.
Så hade kunnat få mycket speltid så. Men... han gav mycket, många nyheter. Skönt att få gillande. Ibland när man pratar med folk inom fotbollen så känner man att de pratar mycket men säger lite. Och där kände jag att han pratade mycket och gav mycket, både långsiktigt, kortsiktigt, om matchen som gick åt helskotta, men även då strategiskt samt vad som hände med värvningarna. Så väldigt
mycket. Ja, och kunde vara ärlig med att det är för dåligt, vårt skadeläge. Vi måste se över det. Vi har startat en utredning.
Absolut.
Och så vidare.
Absolut. Och det är ju så svårt med skador, för du behöver titta på vad det är för typ av skador. Är det bara massa baksidor av går? Ja, men jo, då kanske det är något som hände för ett år sedan eller två år sedan. Nu är inte alla spelare kvar så. Eller vad är det? Är det någonting annat? Är det någon som mår dåligt? Är det någon som håller på att gå igenom en skilsmässa? Är något av barnen som är sjuka? Det finns ju mycket, så du behöver ju liksom utreda väldigt långt och väldigt mycket. Det kan vara att faciliteterna är för dåliga. Det kan vara ett gräsmattan.
Ja, där vet vi ju att AIK jobbar och har gjort i många år på en ny anläggning. Ja. Det har varit lite olika bud kring vart man ska ta vägen och hur det kommer bli. Men det är väl en stor fråga för AIK framöver. De måste ha bättre förutsättningar. Ja. För de har ju, jag vet under Mitchell Thomasens tid i fjol så byggde man ju om på Karlberg, fast att man vet att man ska lämna Karlberg. Ja. Och då antar jag ju att då har man ju verkligen kommit fram till att våra förutsättningar här är för svaga.
Ja. Nej, men och mycket insyn också i långsiktiga, hur funkar förhandlingar, försäljningar, köp. Och det är också kul, för att alla vet ju att fotboll är långsiktigt, så han pratar ju om tre transferfönster, men han är väldigt tydlig med att jag vet också att det finns det kortsiktiga. Förlorar vi en match, då har vi pressen på oss. Så det är en fascinerande, för att vi som sitter i de här poddar, de som är på matcherna, de som twittrar, det är ju varje dag gör man det. Men fotboll är egentligen inte en varje dag sport. Fotboll ska utvärderas kanske på 3, 6, 9, 12, 24 månader. Men vi agerar ju i ett klimat där du utvärderar varje sekund. Ja, men jag twittrar varje minut och jag twittrar om mitt favoritlag eller något liknande. Så det blir ju ofta en intressant krock i just det. Men det är ju verkligen en långsiktig sport. Så jag gillar ju en person som är så verbal och så tydlig, även om han då markerar tydligt när han inte får gå in på confidential details.
Mm. Ja, men bra. Vi tackar för oss idag. Bollklubben är tillbaka imorgon igen. Ni ser såklart morgonklubben på Sportbladet, och matchklubben kommer väl dra igång så småningom här när matcherna
oklart matchklubben.
Ja, men den dyker upp lite när det är lite goa, fina fighter. Då får ni det, det pang boom på med analyser och senaste kring matcherna. Så följ hela klubbenflödet. Vi är alltså tillbaka 17.00 imorgon igen.